Hej allihopa! Det är jag som är Lotta, om ni inte känner mig än. Pastor här i församlingen. Och vi är nu inne i predikotema från första Korintierbrevet. Vi ska gå igenom hela brevet fram till sommaren här i vår. Och detta brev skrevs ju då av Paulus som grundade församlingen. Och sen när han reste vidare så fick han så småningom rapporter från församlingen om hur det stod till och olika frågor de hade och problem som fanns där. Och då skriver Paulus det här brevet för att svara på de frågorna och adressera problemen som uppstått och försöka hjälpa församlingen vidare. Och idag så har vi då kommit till kapitel 11 i första Korintierbrevet där Paulus börjar ta upp och adressera problem relaterat till församlingens gudstjänstfirande. Och när man läser första Korintierbrevet så förstår man att deras gudstjänster verkar ha varit ganska stökiga. Och Paulus försöker i brevet att vägleda församlingen i detta och skapa ordning i gudstjänsten. Och det är ju bland annat här då i kapitel 11 och senare i kapitel 14 i första Korintierbrevet som vi hittar två av de bibeltexter skrivna av Paulus som ofta har tolkats och används för att motivera att kvinnor ska ha en underordnad ställning gentemot mannen och att det inte är kvinnans plats att till exempel tjäna som pastor eller predikant. Men är det verkligen det som Paulus menar är ju frågan. Ansåg Paulus att kvinnor inte skulle vara ledare i kristna församlingar eller att kvinnor inte fick undervisa? Eftersom jag står här som både pastor och predikant idag så tror jag att det inte är så vi bäst ska förstå Paulus när vi läser hans brev. Men så låt mig idag då försöka titta lite närmare på de här texterna och hur vi kan förstå dem. Och först så tänker jag att vi behöver vara medvetna om när vi läser Bibeln att det är antika texter vi läser. Det är gamla texter. De är skrivna i en annan tid och en annan kultur än den vi lever i idag. Så vi har från början ett avstånd till texten som gör att vi inte alltid kan förstå kanske vad som står där. Vi har inte all information. Och första Korintierbrevet är ju också skrivet specifikt till ett sammanhang, till församlingen i Korint. Och i ett form av pågående samtal mellan Paulus och församlingen. Ett samtal där vi egentligen bara hör ena sidan av dialogen. Vi vet inte exakt vilka rapporter det är som Paulus har fått från församlingen och som han svarar på i detta brev. Men vi ska idag försöka fördjupa oss lite mer i dessa texter för att söka förstå vad Paulus egentligen menade med sina uppmaningar till kvinnorna i Korint. Och för att förstå bibeltexter, antika texter, så är det ofta en fördel att få lite mer bakgrundsinformation om det sammanhang som brevet är skrivet i det här fallet. Hur såg det samhälle ut som Paulus och församlingen levde i? Och vilken ställning eller roll hade kvinnan i detta samhälle? Så låt oss titta lite på det. För första Korintierbrevet skrevs ju i en tid och i en kultur som präglades av hierarkiska och patriarkala samhällsstrukturer. Man får hålla tunga rätt i mun när man säger det. Men både i den judiska och den grekisk-romerska kulturen så är det ju mannen och hans rättigheter som står tydligt i centrum. I den judiska kulturen på denna tiden till exempel så deltog kvinnan väldigt sällan i det offentliga livet. Utan kvinnans främsta område det var hemmet och familjen. Hon kunde vanligtvis delta i synagogans gudstjänst men kunde som regel inte fungera som äldste eller som ledare. Inom den grekisk-romerska kulturen så fanns det ju en liknande inställning till kvinnans ställning. En kvinna stod antingen under sin fars eller sin mans auktoritet, vilket bland annat understryks genom att kvinnan egentligen inte hade något förnamn utan bara ett släktnamn. Och på så sätt gav det uttryck för att kvinnan egentligen var mannens egendom. Kvinnan kunde inte vittna i domstol och hade generellt sett varken arvsrätt eller möjlighet att utbilda sig. I den romerska kulturen så var det bland överklassen lite vanligare med frigjorda kvinnor. Men generellt sett i den här kulturen så var ju kvinnan underkastad och underlägsen mannen. Så första Korintherbrevet är skrivet in i den här kulturen, hierarkiska och patriarkala kulturen. Säg det 3 gånger snabbt. Paulus, han är ju ofrånkomligen barn av sin tid. Han är uppväxt och till viss del präglad av detta samhällets värderingar. Men om vi går till Paulus så kan vi se att något händer med hur han ser på sådana sociala strukturer när han möter Jesus. Hans teologi formas utifrån hans förståelse av Guds verk i Kristus, vilket även får konsekvenser för mänskliga relationer, såsom relationen mellan män och kvinnor. I Kolosserbrevet så skriver Paulus att i Kristus så försonar Gud allt med sig, genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Försoning, det innebär ju en förändring i relationer, från fiendskap till vänskap, från brustenhet till helhet. Och den här försoningen som Gud gör möjlig i Kristus, den får praktiska konsekvenser, inte bara för människans relation till Gud, utan på alla relationer egentligen. Paulus skriver lite senare i Kolosserbrevet att då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, när Kristus blir allt i alla. Det som Gud har gjort i Kristus är att han har brutit ner barriärer som tidigare har separerat människor och skapat osunda maktstrukturer i samhället. Något som då även gäller relationen mellan man och kvinna. Återigen i Galaterbrevet, det som Sofia läste innan, så skriver Paulus att nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Något händer med Paulus, kanske tidigare uppfattningar i mötet med Jesus. Paulus påstår ju inte att det inte längre finns någon skillnad mellan man och kvinna. Men det verkar som att han säger att i Kristus så görs det inte längre någon åtskillnad mellan människor. I Kristus så skapas det en form av ny ordning för en ny mänsklighet. En ny mänsklighet med andra sociala strukturer än de maktstrukturer som då fanns i samhället. Och för detta för Paulus så får detta även konsekvenser, praktiska konsekvenser. Och det kan man se genom att notera hur många kvinnonamn som omnämns av Paulus i hans brev. Någon har räknat ut att ungefär en femtedel av alla medarbetare till Paulus som nämns i Nya Testamentet är troligtvis kvinnor. Paulus, han hade kvinnliga medarbetare. Medarbetare som troligtvis även fungerade som ledare i de församlingar som relaterade till Paulus. Och det finns inte utrymme i den här prediken att nämna alla dessa namn. Men vill ni ha en lista sen så kan vi kolla på det. Men jag vill att vi ska ha med oss det här innan vi tittar på texten i första Korintherbrevet. Att vi ska vara medvetna om att det finns mycket som pekar på att kvinnor var högst delaktiga och aktiva i de församlingar som Paulus relaterade till. Kvinnor kunde be, profetera och använda andliga gåvor. De kunde ta emot och de kunde ge undervisning. Till och med fungera som apostel, troligtvis. I kontrast till den passiva och underordnade roll som kvinnor normalt sett då hade i till exempel judiska synagogor och deras gudstjänster, så verkar ju Paulus stå för ett nytänkande i förhållande till samtida föreställningar och könsroller. Paulus var med andra ord inte emot kvinnor att de kunde undervisa eller ha en ledarfunktion. Det var snarare tvärtom. När det gäller hans förståelse av kvinnans roll och uppgift så skilde han sig från den allmänt rådande synen på kvinnan som fanns då. Vilket bland annat tog sig uttryck i att Paulus själv hade flera kvinnliga medarbetare. Så hur tolkar vi då de texter av Paulus som verkar tyda på någonting annat vid en första anblick? Låt oss gå till första Korintherbrevet. Och ni får gärna slå upp era biblar så ska vi läsa där en sväng. Oj! Nu spillde jag här. Det gör ingenting. Så första Korintherbrevet 11. Vi läser från vers 2 framåt. Då skriver Paulus så här. Jag måste berömma er för att ni kommer ihåg allt jag har sagt och håller fast vid det som jag har fört vidare till er, precis som jag förmedlade det. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvud. Vi kan bara kort notera här att Paulus, han verkar utgå ifrån att kvinnor faktiskt både ber och profeterar i gudstjänsten. Bara att de drar skam över sig om de gör det barhuvud. Vi fortsätter. Vers 5. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret. För om en kvinna uppträder barhuvud kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller att raka av håret måste hon ha någon huvudbonad. En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen. Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull. Och ändå, i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan. Till liksom kvinnan har kommit från mannen så blir också mannen till genom kvinnan och allt kommer från Gud. Vi stannar där. Vad är det Paulus säger här egentligen? Man kan ju direkt när man läser det här känna att det finns ett avstånd till texten. Det finns kulturella markörer här som vi inte har koll på. I alla fall vi här i väst när vi läser. Men låt oss göra ett försök att titta på den här texten. Återigen, när vi kommer till kapitel 11 i första Korintherbrevet så börjar Paulus ta upp olika problem rörande församlingens gudstjänster. Som man då har fått rapporter om, som är stökiga. Och det första gudstjänstproblemet som Paulus tar upp, det handlar om hur kvinnor ska klä sig under gudstjänsten. Ska de ha slöja eller inte? Vi vet ju inte exakt vad den här slöjan stod för. Men troligtvis så var det en markör för kvinnlighet. De grekiska kvinnorna, de bar vanligtvis slöja för att vinna omgivningens respekt. Det var en markör för kvinnlighet. Men i Korinthsförsamlingen så verkar det vara så att kvinnorna hade tagit av sig slöjan under gudstjänsten. Kanske för att markera friheten i Kristus. Paulus hade sagt att nu är ingen längre man eller kvinna. Men eftersom det i den samtida grekiska kulturen framförallt var prostituerade kvinnor som i offentliga rummet tog av sig slöjan och som dessutom klippte sig kort, så verkar ju vissa personer både inom och utanför församlingen reagerat och tagit anstöt av att kvinnorna tog av sig slöjan under gudstjänsten. Paulus säger därför att kvinnor bör, med tanke på såväl församlingen som det omgivande samhället, bära slöjan under gudstjänsten för att inte väcka anstöt och kanske avskräcka människor från evangeliet. Paulus skriver lite tidigare i kapitel 10, 32, just det här att väck inte anstöt vare sig bland judar eller greker eller inom Guds församling. Provocera inte onödan. Men i Paulus argumentation, när han motiverar sin uppmaning till kvinnorna att ta på sig slöjan, så kan man ana en form av spänning mellan gamla och nya strukturer. Paulus han börjar med att argumentera från en tolkning av skapelseberättelsen för att uppmana kvinnorna att underordna sig männen och ta på sig slöjan. På ett sätt så verkar ju Paulus bekräfta och befästa maktstrukturer där kvinnan har en lägre roll än mannen, eller där kvinnan naturligt ska underordna sig mannen. Men å andra sidan så skriver Paulus vers 11, och ändå i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan. Till liksom kvinnan har kommit från mannen så blir också mannen till genom kvinnan. Och allt kommer ifrån Gud. Paulus använder argument från skapelseberättelsen för att mana till underordning i den här frågan om att kvinnorna i Korinthsförsamlingen ska bära slöja. Men uttrycket och ändå, det verkar peka på något om hans större vision. Visionen att nu är ingen längre man eller kvinna, alla är vi ett i Kristus. Så texten kan man säga vittna om att Paulus, trots sin uppmaning till kvinnorna att underordna sig i den här frågan, så ser han ändå en form av ny ordning i Herren. En ordning som talar om ett annat förhållande mellan man och kvinna, där de kompletterar varandra. Och där kvinnor och män har samma värde, när de är likställda och jämbördiga i Kristus. I den här texten så verkar Paulus främst argumentera utifrån ett missionellt perspektiv. Alltså, här handlar det om vad som är bäst med tanke på evangeliets vittnesbörd i det grekiska samhället. Det handlar om att undvika att väcka anstöt där det inte är nödvändigt. För evangeliets skull så bör kvinnorna i Korint, som då har tagit av sig slöjan, kanske för att markera sin frihet i Kristus, de behöver ta ett steg tillbaka och återta på sig slöjan för evangeliets skull. Det var den texten. Hängde ni med? Det finns mycket mer att säga, men jag tänker att vi går vidare till 1 Korintierbrevet 14. Så slå gärna upp det i 14, vers 33 och framåt, så ska vi läsa. Första Korintierbrevet 14, vers 33 och framåt, så står det så här. Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Liksom överallt i det heligas församlingar ska kvinnorna tiga vid sammankomsterna. De har inte lov att tala, utan ska underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något ska de fråga sina män när de har kommit hem. För det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten. Är det kanske från er som Guds ord har utgått? Är det bara till er som det har kommit? Det är en fin text. Så återigen, Paulus, han hade en övergripande vision om en ny mänsklighet med en ny ordning i Kristus. Som får honom att säga i Galaterbrevet att nu är ingen man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus. Och denna vision fick ju då praktiska konsekvenser för Paulus. Där han bland annat arbetade tillsammans med kvinnor. Kvinnor som högst troligtvis även också talade och undervisade. Så hur tolkar vi då denna del i Paulus brev till församlingen i Korint? Verkar inte Paulus tydligt säga att kvinnorna ska tiga vid de kristna sammankomsterna? Om man tittar på det större textsammanhanget i det här brevet så är Paulus fortfarande inne på att adressera problem som har uppstått i församlingens gudstjänster som är stökiga då. I den här delen av brevet så handlar problemet specifikt om bruket av andliga gåvor i gudstjänsten. Och det kommer vi titta på närmare en annan söndag. Men kortfattat så var ju alltså gudstjänsterna stökiga och Paulus försöker skapa ordning. Så om vi läser dessa verser utifrån detta sammanhang så uppstår ju frågan, vad var det som kan ha skapat oordning och som leder Paulus till att tysta just kvinnor? Vissa menar ju såklart att detta är ett universellt råd som gäller alla kvinnor överallt, att kvinnan inte ska tala eller undervisa. Frasen, liksom överallt i de heligas församlingar ska kvinnorna tiga vid sammankomsterna, de verkar ju i en första anblick peka på detta, eller hur? Men frågan är ju, är det här den bästa tolkningen av texten utifrån vad vi i övrigt vet om Paulus syn på kvinnans plats i den kristna församlingen? Ja, för det första så verkar ju Paulus uppmaning här handla om kvinnor som stör gudstjänsten, inte kvinnor i allmänhet. Eftersom Paulus tidigare i brevet har utgått ifrån att kvinnor både ber och profeterar i gudstjänsten, som vi såg i förra texten, så kan man ju utgå ifrån att Paulus inte uppmanade till ett generellt förbud för kvinnor att tala i gudstjänsten. I det här fallet verkar ju dessutom vara gifta kvinnor som Paulus ser till att vara tysta, för att istället fråga sina män när de kommer hem. För det andra så är det faktiskt troligt att uttrycket, liksom överallt i de heligas församlingar, att det uttrycket mer sannolikt hör till verserna som står just innan och inte det som följer efter verserna. Det vill säga att frasen bör istället kopplas till påståendet att Gud är inte oordningens Gud, vilket gäller i alla församlingar. Att översätta den grekiska texten på detta sätt istället kan bland annat motiveras av att liknande uttryck faktiskt har använts 3 gånger tidigare i det här brevet från Paulus. Och då alltid för att avsluta föregående påstående eller uppmaning. Att det här påståendet som Paulus säger, det gäller i alla församlingar. Vi kan exempelvis kolla i den tidiga texten lite längre ner. När Paulus drar det här med slöjan i kapitel 11, vers 16, så skriver Paulus så här. Att någon kanske vill börja strida om detta, men vi har ingen annan ordning. Och det har inte någon av Guds församlingar. Så avslutar ibland Paulus sina argument i det här brevet. Så om Paulus inte avsåg att generellt uppmuntra att kvinnor att alltid då vara tysta under gudstjänsten, vad var det då som kan ha skapat oordning i församlingen i Korint och som leder Paulus till att be de här kvinnorna att vara tysta? Och det finns ju som alltid massor med olika tolkningar om vad det var som ledde Paulus till att tysta kvinnorna i Korintsförsamlingen. Och det är svårt för oss att med säkerhet avgöra vad som kan ha legat bakom de här uppmaningarna. Vi har helt enkelt inte all bakgrundsinformation. Jag tänkte läsa översättningen från Eugene Peterson som har skrivit den här The Message-översättningen som ni kanske känner till en del. Han väljer att tolka att kvinnorna som i detta samhälle normalt sett hade fått mycket mindre undervisning än männen. Han ville tolka att de avbröt gudstjänsten med sina frågor eller diskussioner på ett sätt som bidrog till oordning i gudstjänsten. Och jag läser hans översättning. När vi tillber på rätt sätt skapar Gud inte oordning bland oss. Nej, han skapar frid och endräkt. Och detta gäller alla församlingar utan undantag. Hustrur får inte avbryta gudstjänsterna, tala när de borde lyssna eller ställa frågor som deras män lämpligen kan svara på hemma. Guds lagskriften styr våra seder och bruk i saken. Hustrur har inte rätt att använda gudstjänsttiden till att tala i onödan. Tror ni, vare sig ni kvinnor eller män, att ni är ofällbara orakel som kan avgöra vad som är rätt eller fel? Inbillar ni er att allt kretsar kring er? I en liten annan vinkling än när vi läser andra översättningar. Paulus förbjuder inte kvinnor att tala i sammankomsterna på grund av att de är just kvinnor, utan för att deras prat stör gudstjänsten. Och exakt varför vet vi inte, men vi kan konstatera att det hade skapat en form av oordning i gudstjänsten. Det var de två texterna. Det finns mycket mer att säga på detta tema. Det finns fler texter av Paulus som ofta används för att tala för en kvinnlig underordning eller förtrycka kvinnor. Och det finns mycket mer att säga om de här texterna som vi just har tagit upp. Jag fick kapa en del i predikan för att det inte skulle bli längre än vad den blev. Men jag skulle bara vilja avsluta med att rekommendera att om man vill läsa mer, Mikael Telbe är ju en teolog och författare som bland annat skriver den här boken Paulus mot väggen, där han i ett kapitel tar upp den här frågan om vad Paulus är mot kvinnor, tror jag det är hans fråga. Där går han igenom alla texter. Så vill man läsa mer, nöra ner sig lite de här texterna, så bara tipsa om den. Jag hämtar mycket från honom i den här prediken. Men avslutningsvis då, när vi läser och möter texter i Bibeln som kan vara svåra att förstå, så tänker jag att det är bra att påminna oss om Bibelns övergripande budskap och berättelse. Paulus, han är inne på detta när han talar om Guds mål att i och med Jesu död uppståndelse försona allt med sig i Kristus. Guds längtan är att upprätta alla relationer som lider av brustenhet på grund av syndens konsekvenser i våra liv och i vår värld. Gud vill upprätta den här världen med en ny ordning som bryter ner olika former av markörer eller barriärer som tidigare har separerat människor och skapat osunda maktstrukturer. Eller som Paulus säger, nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Guds verk genom Jesus. Genom Guds verk i Jesus så införs en ny ordning. En ny ordning som är goda nyheter. Och det är egentligen för alla inblandade, men särskilt för de som på olika sätt blivit förtryckta av osunda maktstrukturer. I detta fall särskilt för kvinnor. Och vi är alla kallade att delta i denna försoning som Gud gör möjlig i Kristus. I denna upprättelse av relationer. Att börja leva i denna nya ordning. Paulus, han beskrev själv sitt uppdrag som att han stod i försoningens tjänst. Och det är ett uppdrag som vi som församling får bära vidare i vår tid. Så jag skulle vilja avsluta den här predikan med några verser ifrån Paulus. Från andra Korintherbrevet 5, vers 18 och framåt. Och jag läser idag från The Message översättning. Och där står det så här. Allt beror på Gud som ställde allt till rätta mellan oss och sig och sedan så åt oss att se till att göra allt bra igen mellan varandra. Tack vare Messias kom världen återigen på god fot med Gud. Han lovade att förlåta alla människor deras synder och börja om på nytt. Oss har han gett uppdraget att berätta för alla att han gör detta. Vi är Kristus ombud. Gud använder oss att övertyga människor om att lägga gammalt groll åt sidan och delta i Guds arbete med att göra allting bra mellan oss. Nu talar vi för Kristus själv. Bli vän med Gud. Han är redan vän med dig. Amen. Ska vi be tillsammans? Far, jag tackar dig för din kärlek och din nåd, Herre. Jag tackar dig för ditt hjärta och din längtan om att försona allt med dig. Tack för att du vill helande och upprättelse i alla relationer. Relationen med dig, relationer mellan människorna och relationen med skapelsen. Alla relationer. Tack för att du vill helande och helhet i relationer. Mm. Jag ber att vi som församling ska få haka i det uppdraget, Herre. Att vi också ska bidra med upprättelse i relationer, Herre. Att vi ska få vara med att tala för sunda relationer mellan människor. Sunda maktrelationer på olika sätt, Herre. Kom och gör ditt verk i oss. Jag tackar dig för det som du har gjort i Kristus. Och jag ber för den fortsatta gudstjänsten. Kom och möt oss. Kom och tala till oss. Kom och gör ditt verk i oss. Amen.